Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim. Hjertelig velkommen til Stokmanndagene. Mitt navn Trond Aam, daglig leder for Litteraturhuset, som organiserer Stokmanndagene I samarbeid med eventselskapet. Vi skal I gang med en debatt om Clemenskirkeruinen, skandale eller sensasjon. Det den eneste lokale debatten under årets Stokmanndager, og det blir ikke noe mer lokalt enn det her, for ruinene ligger jo rett bak oss her. Men vi har invitert et meget kompetent panel til å diskutere det som kanskje den største og viktigste lokale debatten I senere tid, og det ser vi frem til. Samtaleleder Øyvind André Haram skal få lov til å introdusere panelet, så jeg sier bare hjertelig velkommen til han. Vær så god.
For rundt 374 000 dager siden. Nei, glem det. Vi må ha presisjon. Vi må ha nøyaktighet. 374 372 dager siden I dag. Da vi tilbake til år 1997, 30. september. En ny by, grunnleggast, kan gjerne lukke øynene og forestille dere her. Vi sitt nå på ei øy I munningen av Nidelven, Nidaros. Mannen bak det hele, Kong Olav Tryggvason, sjølvaste Snorre skriv. Om hausten sette han seg til I Nidaros, og vinterstelte seg der, og let bygge en kongsgard og reise Clemenskirka der som hun nå står. 10. november, 1019 år etterpå, altså for 6 år siden, så skjer det her. Byens avis melder, står her oppe, at Olav, og merk dere det, Olav den Helliges grav funnet I Trondheim, 10.11.2016. Og alt ble bare fryd og gammen. Vel, en tidlig forsommersdag 6 år etterpå da, så får en kronikk I samme avis, satt fyr, på det som trolig tidenes største lokaliseringsdiskusjon for en norsk middelalderkirke. Nyere dateringer reiser tvil om funnet, som dere alle vet, med andre ord. Her vi nå sitter, der, var det Clemenskirka en fan? Det noe helt annet? Hva fan vi da, egentlig? Hjertelig velkommen skal dere være til debatten denne fredags ettermiddagen. Det kjekt å se at det så mange som har tatt turen og vil være med og lytte liten grann til et meget kompetent panel. Og vi skal ta deg imot I en varm applaus til vårt panel, arkeolog og forsker og ikke minst utgravningsleder Anna Petersen, Norsk institutt for kulturminneforskning, kirkehistoriker, førsteamanuensis Øystein Ekroll ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeide, fra Riksantikvaren, middelalderbyen Trondheim, seniorrådgiver Sissel Ramstad Skoglund, og kunsthistoriker og førsteamanuensis ved Institutt for kunst og medievitenskap NTNU, Margrethe C. Stang. Ta plass alle sammen her nå. Kjekt å se at dere er klar, vet jeg, de engasjerte. Vi passer på bakrommet her at vi liksom ikke skulle starte debatten, så vi skulle tappe oss for moment og så videre. Og jeg tenkte at vi kan like så godt starte med deg, Anna. Vi sitter jo her I regi av Litteraturhuset og Stokmanndagene, som har sitt navn fra Ibsens figur, doktor Stokman. Og han sa, sagen den ser I at den sterkeste mann I verden, det han som står mest alene. Har du følt deg alene I etterkant I sommer?
Hvis jeg kjenner skjebnen til doktor Stokman, så gikk det vel ikke sånn kjempebra. Moralst riktig, ja, men stigmatisert og utelukket fra det gode selskap. Det kjenner jeg meg ikke igjen I.
Men var det tøft akkurat når det stormet som verst der?
Jeg har varit upptatt av att det arkeologfagliska grundlaget ska komma fram. Att det ska vara en öppenhet I det vi har förmedlat och rapportert. Mm. Så jag syns kanske att jag är lite förbausad över intensiteten i debatten. Den hade jag icke riktigt förutsett. Mm.
Vi ska komma tillbaka till hvorfor det blev som det blev och tillspissing och allt möjligt. Etter kvart, Sissel Ramstad Skoglund, det är Riksantikvaren som har ansvaret här. Du och din stad bestiller slike utgravningar. Du representerar då alltså Middelalderbyen Trondheim. Kan du förklara lite om ditt ansvar som du har när en ska göra utgravningar och hur det systemet där fungerar?
Mm, ja, i den saken här så är ju vår roll att vi är förvaltningsmyndighet för det som vi kallar för Middelalderbyen Trondheim, som är ett stort arkeologiskt kulturminne som ligger under backen i stora delar av mittbyen i Trondheim.
Det är liksom öya mittbyen det snackar om.
Ja, huvudsakligt. Och så är det så att det är ett automatiskt fredat kulturminne efter kulturminneloven, och det betyder att när någon ska genomföra ett tiltag som kommer i beröring med kulturminne på något vis, så är det söknadspliktigt och det är vi som har den myndigheten att ge sån tillåtelse. Sån som det huset här då, som är saken här. Vi fick ju den saken in som en regleringsplan och skulle behandla en söknad om att få sätta upp det bygget här. En ganska utfordrande sak. Vi befinner oss väldigt centralt mitt i kärnan av Middelalderbyen nu. Och det är djupa, omfattande kulturlag här. Så hur vi bäst skulle bevara kulturminnevärdena här och samtidigt finna en lösning för att de kunde få bygga det huset här. Det var utfordringen.
Mm. Visste du något om akkurat här, att du tänkte något sånt här akkurat för du ringte till Anna här och beställde?
Ja, ja, det är klart. Vi har alltid visst att det här är ett kärnområde i Middelalderbyen, så vi hade stora förväntningar på förhand om vad vi kom till att finna. Vi var ju, hade ju också en förväntning om att vi kunde komma i beröring med kyrkestället faktiskt utifrån upplysningar som vi hade från tidigare. Så, men vi ställde en räcke krav till utbyggaren här i förbindelse med tillåtelsen. Bland annat så är bygget här fundamenterat på pärlor. Det vill säga att under här vi sitter nu och under mesteparten av bygget så är det fortsatt intakta kulturlag som ska bevaras i ett långtidsperspektiv. Men i och med att kulturlagarna i akkurat det området här har kanske speciellt hög kunskapsvärde, så önskar vi att få ut något av den kunskapen för bygget kom upp. För så länge bygget står här så vill de kulturlagarna vara utillgängliga för forskning. Det var det som var grunden till att vi igångsatte en mindre utgravning av en del av arealet till byggningen här.
Øystein Ekerål, du är en av de här i landet som vet mest om kyrkebygg. Och speciellt så kan du mycket om middelalderen. I alla fall prövar du förmedla det. Du lejer ju utgrävningsarbete vid Nidarosdomen, oavhängigt av vad det var en fant rätt där borta några meter. Hur unikt vill du säga att det en har funnit är?
Det har aldrig funnits något sånt liknande här i landet för.
Världen då?
Ja, du ska i alla fall ett gott stycke av gårde för du finner detta. Alltså, vi har ju gravd i en del stående norska medeltidskyrkor och då finner man ofta under golvet rester av ei äldre kyrka, ofta med jordgravda stolpar. Och det regnar du nästan med att finna, för de flesta kyrkorna som är från 11- och 1200-talet har haft en förgängare för tidig kristen tid. Av och till är det funnet rester som man kan tolka som två kyrkor, men här är det ju funnet kanske fem. Och det är helt unikt. Alltså, vi har en sekvens som är inte funnen något liknande i alla fall. Jag tror vi kan säga att det i Norden i alla fall har vi inte något tillsvarande till det funne här. Och det har på en måte drucknat lite i all den debatten omkring Olav den helige och identifiering av detta. Mm. Och så oavsett vad detta är, så är det alltså i sig själv ett helt enestående funn som absolut må forskas vidare på och förmedlas vidare också. Mm.
Vad tänkte du då när du hörte det första där hade liksom
det var ju jättespännande.
Var det hurra?
Liksom, ja, du tänkte när fick veta att det var kyrka eller det man började identifiera den som. Mm. Alltså jag syns ju bara att finna en kyrka, för jag jobbar ju mycket med det och vi har ju inte gravd en middelalderkyrka i Norge på nu nästan 40 år. Jag var med i 1985 på den föreløpig sista. i Bø i Telemark, og vi er to gjenlevende som har erfaring med å grave middelalderkyrkjer, og det var jo derfor vel jeg ble da bedt om å komme ned av og til for å se på ting og diskutere i feltet med utgraverne, fordi dette var en type utgraving som de egentlig ikke hadde så mye erfaring i, fordi de har vært bokstavlig talt lagt et lokk på kyrkjegravinger i den siste generasjonen.
Jeg skal få straks svar på det, men bare introdusere litt deg også på første spørsmål, Margrethe Stang. Du er kunsthistoriker og jobber mye med mellomalderen. Denne diskusjonen vi har sett i sommer, du sier at den, når vi da skal diskutere den også, så er den egentlig liksom forhåndstapt i mediene. Hvorfor mener du det?
Du, det er kanskje dine ord, men jeg tenker jo at det å diskutere middelalderhistorie og middelalderarkeologi i sånne kjappe medier, altså for eksempel Dagsnytt 18 da, Anna, som du veldig bra stilte opp på, man skal jo si ja, men det er så mye som er ukjent om middelalderen. Nå ser vi at jeg har noen studenter som i salen, så dere har hørt meg si dette her før da, ikke sant? Men for å jobbe og forske på middelalder så må man være bekvem med en grad av usikkerhet. Det er så mye vi ikke vet. Så tenk dere hele vestdelen av Nidarosdomen, vestfronten, hvordan den egentlig så ut. Det har ligget våken mange netter. Ikke sant? Og vi tror vi vet en del, men når man koker det ned, hvis jeg skriver en artikkel, hvis jeg skulle være helt precis, så måtte jeg skrive kanskje nesten hver eneste setning. Så stor usikkerhet er det. Vi vet ikke engang helt sikkert om Olav den Helliges lik ble fraktet fra Verdal til Trondheim. Sant? Vi har så mange kanskjer. Og den graden av usikkerhet er veldig vanskelig å kommunisere på en måte som man fortsetter så tar det engasjementet for fortiden og synes det er gøy å ha den der litt sånn skattejaktaktige på en måte begeistringen som den populære historiefortellingen og populære arkeologien på mange måter litt avhengig av. Så der ligger det innebygget i hele denne saken en kjempestor felle da.
Så det blir litt sånn, for deg det er vanskelig da når media kommer, og så vil en selvfølgelig skal få kortet, pakke sammen og skrive en overskrift, og så skal du ha med et kanskje inn i det, da blir jo ikke det den saken som, ja, skjønner. Vi skal komme mer tilbake til det også, og snakke litt mer om det som mange kaller sensasjonsarkeologi, men vi må jo starte liksom der, dagene, skrus litt tilbake til 2016. Anna, du satt ned i hålet her. Du sa til meg på telefonen at svært ofte så har arkeologer hypoteser om det en held på med. Hadde du det når du begynte å grave her?
Ja, vi graver efter en plan. Vi har en projektplan som vi har sendt till Riksantikvaren. Vi har ett budget. Vi har ganska fasta ramar kring det vi ska göra. Och i det här fallet i 2016 så hade vi en liten förundersökelse från året förr. Och där hade vi lokaliserat tre städer där det helt tydligt var fundament efter en kyrka som icke var en stenkyrka. Det var nummer en, icke stenkyrka, träkyrka, och det var en stor kyrkogård runt. Och vi fick ut karbon 14 dateringar från lag under fundamenten till den här kyrkan, och de kom ut med tidigt, alltså sen vikingtid, tidigt 1000-tal. Så vi var, jag var i alla fall klar över att här kan vi ha kommit i kontakt med en av de tidiga kyrkorna i Trondheim. Och vi hade förväntat en kyrka, icke fem kyrkor som Øystein säger, som är alltså byggda på varandra under en 300-årsperiod. Och nu snackar jag så mycket så jag snackar bort mig från spörsmålet. Ja.
Men alltså jag spurte dig om hypotesen. Liksom
ja,
att du har en hypotes.
Jag har en hypotes. Och
vad var den?
Alltså jag adresserade tidigt att det kan icke utelukkas att det här kan vara Klemenskyrkan.
Varför var du också bevisst på att hänga upp i det?
Ja, jag tror ju att
jag syns det är viktigt att törra och si ting som på en måte kan vara kontroversiellt i en arkeologfagets miljö. Men hvis man ikke sier det, så kan det snu. Altså, jeg har ingen problem med å si hva det kan være. Du kan si at det kan være den kirken, det kan være den kirken. Vi vet ikke hvilken kirke det kan være. Ingen aning, vet ingenting. Men i det her fallet så jeg har aldri sagt noe som ikke har vært i forhold til de dateringene vi har haft hela vägen i fält.
Men bara för att ta det, hvis du sammenligner lite med journalistiken då, ikke sant? Altså, hvis du har en hypotes så jobbar du utifrån det och så prövar du att inhämta liksom ting som kan stadfäste den hypotesen. Ser du nog i efterkant att du följde det spåret där och så parkerade på andra ting?
Ja, det är ju klart att den har blivit ensidigt spårat in på Clemenskyrkan, men jag menar att det är viktigt att förmedla det vi tror i fält. Jag syns att det är ett samfundsansvar att fortälla vad vi tror att det här kan vara. Det är kyrka, det är tidlig medelaldersk bosättning, vad än det kan vara. I det här tillfället så grov vi i tält, ingen såg någonting. Och jag syns det var viktigt att förankra en stor byarkeologisk utgravning i det lokala miljöet här. Folk skulle veta vad vi höll på med inne i tältet. Och vi inledde ett samarbete med Adressa ganska tidigt. För att det var en kanal till att nå ut.
För att fortälla folk.
Ja.
Sissel, när du hör då, det som det finner här, första ting. Vad tänkte Riksantikvaren då? Då du blev varslad om det. Är det då? Dette er stort, dette er svært, her må vi få oppmerksomhet.
Det er vel ikke det vi først og fremst tenker. Vi måtte jo komme på banen for å finne en løsning, rett og slett på den situasjonen som da oppstod. Vi hadde et tidsramme og et budsjett å forholde oss til, hvor den utgravningen her skulle gjennomføres. Og så viste det seg jo at det var et betydelig større omfang av kulturlag der enn det som var forutsatt på forhånd. Større kompleksitet også. Så det ble jo klart på et tidspunkt at det her lar seg ikke gjennomføre.
Ja, også i forhold til tidsfristen.
I forhold til tidsfristen og budsjettrammen. Så det her måtte vi jo inn og foreta oss noen ting. Den tidsfristen vi hadde satt for, altså som deadline for å avslutte utgravningen, hadde jo også med å gjøre at her skulle inn anleggsfolk og begynne å bygge det huset vi sitter i nå.
Føler den seg presset da på det? Som Riksantikvar?
Vi hadde en ramme, og den skulle vi jo i utgangspunktet forholde oss til. Men når det ikke var mulig, så er det klart at det var en vanskelig situasjon. Vi gikk i dialog med utbyggeren her, og fikk kjøpt oss litt tid. Han var veldig samarbeidsvillig, og vi fikk i grunnen den tiden vi trengte. Så måtte vi jo gå til vårt departement, da, Klima- og Miljødepartementet, og be om en ekstra bevilgning til å få sluttført utgravningen. For vi mente jo at det var ekstremt viktig å grave helt til bunns, sånn som vi hadde planlagt i utgangspunktet. Det er jo først når du får hele sekvensen med at du har muligheten til å gjøre de riktige tolkningene i ettertid, at man også har fått med de aller eldste lagene og kommet seg helt ned til den naturlige undergrunnen, sånn som landskapet så ut før byen ble etablert her.
Øystein, når du var her, for du sa du kom hit og så, og du ble tilkallet, du var ned der og så hørte du hypotesen, vi tror det er Clemenskirka. Hva tenkte du da?
Jeg var jo naturligvis veldig oppglødd over kan det være, men så er det jo denne tvilen som ligger bak, for så jeg har nå, så mange av folk som kjenner meg vet, jeg har jo vært ganske nøye på å si den såkalte Clemenskirka, fordi altså jeg mener prinsipielt at den endelige tolkningen skal man vente med til utgravingsarbeidet og rapportarbeidet er ferdig. Og jeg snakker av egen erfaring, fordi jeg jobber.
Så du er litt uenig i denne hypotesen at han ikke skal si så mye om det da?
Man skal ha en hypotese, men altså, hvis han hadde ringt adressevis og sagt ja, vi har funnet en bygningskonstruksjon som sikkert har en religiøs funksjon. Det er jo den faglig korrekte måten å si det på.
Har du fått det her oppslaget her da, kanskje?
Nei, det er akkurat det. Det er jo den balansen mellom vi vil jo, alle arkeologer vil jo gjerne formidle det vi finner. Vi synes jo dette er kjempespennende. Vi forstår ikke at ikke alle er like interessert som oss. Og så må vi prøve å gjøre det interessant og fengende for andre. Og det er da den balansen, det er en slags knivsegg du går på, mellom å prøve å gjøre dette forståelig og interessant for flere, men samtidig ikke ro det for langt ut med å si at nå har vi noe helt fantastisk funn. Fordi altså, i min ungdom så jobbet jeg på Bryggen i Bergen, og der gravde man i utgangspunktet, altså etter gitte forutsetninger, man visste man hadde branner som hadde etterlatt spor, så nå har vi kommet ned på 1702-brannen, nå har vi kommet ned på 1476-brannen, og det gikk kjempefint inntil man skulle begynne å sette sammen alt dette her. Og så oppdager man at det stemte jo ikke, for det var jo flere branner enn man kjente fra historiske skriftlige kilder. Og det satt og strevde år etter år, og det ble ikke noe ut av det. Så det har på en måte brent meg, for i og med at jeg opplevde dette, ja, var litt feil uttrykk kanskje. fordi jeg opplevde dette her, at det, tolkningene på forhånd fanget, bordet fanget, som gjorde at det ble vanskelig å komme seg inn at da. Så prinsipielt mener jeg at det, man skal ikke gå ut med endelige tolkninger før man har gått igjennom hele utgravingsmaterialet og rapporten er klar.
Og da setter du på en måte litt spor på det som vi kan komme, grave litt mer inn her, sensasjonsarkeologien. Margrethe, du var jo inne på det litt i starten, og da vi pratet sammen også her i forkant, så du sier at ting er litt lett for å bli sensasjonsarkeologi. Hva legger du egentlig i det?
Altså, vi kan vel dele denne forsamlingen i de gruppene som er mye på sosiale medier, og de som ikke er det, og jeg som er der mye, merker jo når det har skjedd et spennende funn. Det går verden rundt før du egentlig, altså over natten, så var jo Clemenskirken en verdenssensasjon. Og det ble også slått opp i norske medier. Gjellestadskipet, som noen av dere sikkert har hørt om, det er også sånn som de har funnet et nytt vikingskip, og det har blitt stort, og det har blitt fantastisk. Altså det eneste det ikke var, det skipet var jo velbevart. Ikke sant? Og hvor er det nå? Det ligger jo en slags mekanisme både i hvordan sosiale medier fungerer, som et sånn megafon som forsterker alt og gjør det større og forenkler det og oversetter det til nye språk. Og så samtidig så ligger det, som vi så vidt har vært innpå, ikke sant, at i Norge så har vi sånn kartlegginger, arkeologiske kartlegginger, og så har vi forskningsgravinger. Og akkurat sånn som i resten av forskningsverdenen, så er det på en måte disse her muligheten til å drive ordentlig forskning og gå i dybden bokstavelig talt, da, den er så vanskelig å få tak i. Så det også ligger en mekanisme hos oss som forskere, enten vi er på et institutt som NICU, eller vi er på universitetet eller et museum, til å på en måte bruke veldig store bokstaver og nærmest etablere på forhånd denne hypotesen, sant? Fordi at å uttrykke den faglige usikkerheten som vi alle sammen her kjenner på, må balanseres mot dette at her er vi sikre på at vi finner noe spennende, og dere må gi oss penger og gi oss tid. Så de mekanismene er i spill i Clemenskirke-saken, mener jeg.
Altså, mener du at en skrudde for mye, at en skrudde for høyt opp her, altså, for å få oppmerksomhet?
Jeg tenker at det er urettferdig å si mann og på en måte klistre dette her på Anna. Mm. Men jeg tenker at vi alle sammen i Norge som driver med arkeologi og eldre historie, kjenner til disse mekanismene. Og at det ligger noe, det er derfor jeg tror jeg ble invitert her litt, fordi jeg har skrevet om dette på Facebook. Mm. Og der har jeg vært opptatt av at nå når vi på en måte har snudd, om ikke 180 grader, så 90 grader på Clemenskirke-identifiseringen, så skal ikke det være en mulighet til å på en måte angripe enkeltpersoner eller forskningsmiljøer, men at vi skal se kritisk på hvordan vi strukturerer arkeologi, og hvordan vi planlegger forskningen på eldre tid. Altså, hvem er det, og hvor til slutt ligger det også det, Riksantikvarens ansvar, da, siden vi på 90-tallet skilte ut NICU som et forskningsinstitutt og bevarte forvalteransvaret i etaten hos Riksantikvaren. Og her skulle disse to balansere ut hverandre, og har de gjort det i Clemenskirke-saken?
Hva svarer dere to damer her til venstre for meg? Sissel, hva tenker du i forhold til det å si, Margrethe?
Jeg synes det i hvert fall er viktig å være klar over at det verken var kun Riksantikvaren eller kun NICU som hevde at dette var Clemenskirka, men vi hadde tilknyttet
en
referansegruppe, ja. Faglig gruppe som var knyttet til utgravingsprosjektet og som bestod av ja, fremstående forskere innenfor arkeologi i, fra både Norge og, og utlandet. I tillegg til en rekke eksperter som, som Øystein og andre som ja, kom og hjelpte dem med ulike problemstillinger som oppstod underveis. Og det var bred enighet den gangen om at det var Clemenskirka som var funnet.
Det var ingen, som var, ja.
Det var det jo, det ville jo alltid være, men jeg vil si at det var bred enighet blant de som var tilknyttet prosjektet om at det var Clemenskirka som var funnet, og jeg mener fortsatt at det var riktig av oss, jeg sier oss, å gå ut med det både til pressen og også å ha det med når vi presenterte for departementet. Men må jeg jo si at vi presenterte de funnene her for departementet, altså når vi skulle høre om det gikk an å få noe mer midler, som et kjempeviktig arkeologisk kulturminne. Og i, altså det med Clemenskirka var litt sekundært, vil jeg påstå, i det notatet som vi først skrev der. Altså det er utrolig viktige funn som er gjort her, uavhengig av identiteten til kirka. Og det er det, det jeg synes at fokuset bør ligge på hele veien. Og det, det var det fokuset vi hadde ville fremme det her som et viktig funn, uansett om den Clemens-teorien hadde eksistert eller, eller ei.
Anna, hva ser du i forhold til det?
Ja, alltså jag kan ju bara som ett svar till Margrethe så är det ju sån att vi NIKUs roll är sån att vi skriver en projektplan med problemställningar och vi regnar och sånt. Och det sändes till Riksantikvarien så att vi kan aldrig vi kan inte skrika oss till pengar. Det är icke möjligt i dagens system oavsett hur högt vi kanske ropar och ber om. Så det är Riksantikvarens beslut, men kanske att projektplanen är som ofta blir reviderat, men att den är ett styrande dokument för en värd arkeologiskt uppdrag. Mm.
Men, men visst en går ut och säger att det Clemenskirka med allt det, så blir det lite extra då i departementet, är det inte
det? Det är väl en historia som folk som ikke er fagfolk kan, kan kjenne igjen og synes det er litt sånn spennende. Mm. Men det er jo et, en fagavdeling i departementet også, som også består av arkeologer. Så det her har jo blitt tatt oppover i systemet ledd for ledd. Og den fagavdelingen er jo også i stand til å se at det her er interessante og svært viktige funn, uavhengig av den historien.
Mm. Men bare for å ta det helt klart, da dere var i Oslo og ba om mer midler, og alt sånt. Dere visste ingenting om det dere har funnet ut senere, med senere dateringer.
Nei, den gangen var, var jo dateringsgrunnlaget. Her er jo analyser som har blitt gjort i ettertid. Mm. Altså etter at utstillingen åpnet. Mm.
Nettopp. Ja. Øystein, når du hører det her, som de sier, det høres ut som de var kritiske da.
Ja, altså, jeg har ikke deltatt i saksbehandling, altså det har ikke noe med, jeg bare tenker på, altså jeg tror det, dette her vil, dette med Clemens, på en måte vil roe seg litt, det er noe veldig hektisk en periode. Altså jeg tenker på, vi har jo to store funn, Osebergfunnet og Gokstadfunnet, og siden det ble gravd ut i 1880 og 1904, så har han diskutert hvem var det som lå i disse haugene. Altså Ose, såkalt Osebergdronningen og denne mannen på Gokstad, det blir aldri ferdig med å diskutere, og det gir jo ikke funnet noe dårligere for det, fordi vi ikke har fasiten på dette. Så det, jeg tror at det når vi får lagt noe, denne første fasen bak oss, så blir dette stående, altså dette kirkefunnet, som et helt unikt funn. Det synes jeg forteller mye om er jo forholdet mellom arkeologi og media. For man må jo bruke media for å få ut budskapet, men samtidig så har jo media sin agenda, så akkurat som arkeologene har det. Og der er vi veldig dårlige.
Hvorfor er dere dårlige?
Vi har ikke trening i hvordan man behandler media. Altså vi tror at det man, vi ringer til en, kanskje en journalist til å fortelle noe, og så er det liksom et slags mikrofonstativ. Men det er det ikke, fordi journalister, media har sin agenda, og den er ikke nødvendigvis vår agenda.
Hva agenda mener du mediene har da?
Ja, altså, det merker man jo veldig ofte, fordi det du har sagt kommer ut på en helt annen måte enn det du trodde det skulle komme ut som. Mm. Og da, derfor sier jeg liksom som postulerer, stol aldri på en journalist. jeg har møtt en journalist som var ærlig, og det var i Tønsberg, jeg hadde en liten utgraving der, så kom det en journalist fra Tønsberg Blad og skulle liksom skrive om dette, og befriende ærlig spurte, først hun sa hva, ja, hva har dere gjort galt her? Det var det som var interessant. Hun spurte ikke, hva har du funnet her? Nej, vad har de gjort galt?
Men menar du att det är media sin fel att det blir som det blir?
Nej, men media har sin egen agenda och vi är inte flinke nog till att på något sätt förmedla detta. Vi skulle ha ett medieträning som en del av faget, tror jag faktiskt, som en del av undervisningen. För vi ska ju i väldigt stor grad förmedla våra, och det är ju media, nu är det ju gammaldags media, alltså tryckte media, och så är det de sociala media. Det blir väldigt viktigt, och därmed så har jag intryck av att vi är inte, för det första sitter vi ju på massa spännande kunskap som inte kommer ut i det hela tatt, och när vi kommer ut så mister vi ofta lite kontrollen över hur det har intryck av i alla fall.
Anna?
Ja, vi har ju på vårt kontor här i Trondheim så har vi ju jobbat bevisst med att förmedla vad vi har funnit mens vi håller på. Mm. Alltså det ska vara dagsfärskt. Och den traditionen syns jag vi ska utveckla och vidareföra. Och den handlar inte nödvändigtvis om att gå till media, utan det är också ting som vi kan faktiskt förmedla själva på egna plattformar. Och det är kämpeviktigt, och det har gett, alltså jag är passionerat upptatt av medelalderbyn Trondheim. Jag syns det är otroligt viktigt att, eller det vad jag menar, jag är inte säkert att alla menar det här, men jag har ett behov för att fortälla vad vi gör, för det är att vi står oftast med ryggen till långt ner i någon gröft. Ingen skönner någonting, och det är bara brunt och grått och en stein här och där. Alltså hur artigt är det liksom? Men jag syns vi har gjort bra arbete, så honnör till mina kollegor. Och det har varit viktigt, och det är ett enormt, det är efterspurt.
Ja, för visst du lägger presenningen över och ser ingenting och håller på, så blir ju också vi andra runt och media inkluderat nyfikna på vad förgår här.
Ja,
och alltså, det är spekulationer.
Och jag syns inte man ska kimsa med att vi jobbar med tilltagshavers pengar. Vi jobbar med skattebetalarnas pengar. Det är ett samhällsansvar, menar jag, att förmedla det vi har.
Men låt oss borra lite i korkefant och inte fant och diskussion om det. Först och främst så lurar jag lite på. Om du går in dit nu, så har jag skönt och jag har gått runt och sett själv. Nu har det lagt ett lock på det. Varför det? Det blir betong uppå. Så du kan inte gå, eftersom jag har skönt, så kan inte du grava ändå mer rätt ner i. Det kräver, då måste du...
Jag kan svara. Ja. Det är gravt ner till bunn. Mm.
Så det är inte vitsigt att grava ändå längre ner?
Nej, vi är helt nere i den gamla lona som låg här på slutet på 900-talet. Så vi är helt i bunn. Men däremot så finns det kulturlag på bägge sidor. Både ut mot gata, in mot väst och sör och norr. Mm.
Men kunde han ha gjort något i förhåll till det att när det är så unikt, när det är så speciellt, när vi vet så lite som vi vet om medelåldern och vad som skedde här i byns... När byn blev grundlagt, kunde vi ha passat på så vi kunde ha gått tillbaka igen och så gått ner där när vi hade fått mer medel? Kanske du kan svara på det, Cecilia?
Ja, alltså akkurat innenfor det feltet som Anna sier, så er det jo gravd til bunns, så der er det ikke noe mer å hente, men det ligger jo kulturlag overalt ellers i middelalderbyen, altså her vi sitter nå.
Under her med kanskje?
Akkurat under her, ja. Men Riksantikvaren jobber jo primært for bevaring. Det er jo det som er, vi ønsker jo at kulturminnene skal bevares på stedet i den grad det er mulig. Litt for at fremtidige forskere også skal få en del av det her. Så det er jo litt spesielt at vi velger å initiere en utgravning selv, sånn som vi har gjort i det tilfellet her. Det er jo nesten alltid knyttet til tiltak, det er det jo på en måte her også, men vi kunne ha latt utbyggeren få bygge opp på kulturlagene over det hele, men vi, som sagt, så synes vi at det var viktig å få kloa i en liten bit av det utrolig spennende som ligger her.
Mm. Øystein, jeg vet at du har litt tanker.
Ja, jeg synes jo man skal grave litt mer, altså... Nu är det ju
litt.
Alltså när det blir gravd sånt som här, så är det ju för att det skulle byggas ett hus. Det ville inte bli gravd nu här ellers. Då vill vi ju, hvis inte Koteng ville bygga här, så hade man ju inte visst något som helst om det som låg här.
För någon måste betala.
Ja, det är någon måste betala. Och arkeologi i Norge idag är stort sett drevet av samhällsutvecklingen. Det vill säga att det ska byggas något, det ska byggas en väg, et oljelandsføringsanlegg, et byggefelt eller hus i byen og sånn. Og så må man, får man da lov å grave der det skal bygges. Men altså forskningsgraving, der man graver for å finne ut rett og slett ting som er interessant å forske mer på, det er det jo nesten slutt på.
Hvorfor er det blitt sånn da?
Nei, det er jo, vi har jo fått en veldig streng kulturminnelovgivning, og det er jo veldig bra på mange måter, fordi man skal jo bevare fortiden, men samtidig så har den fått litt paradoksale konsekvenser ved at det blir veldig vanskelig å få lov til å grave annet enn det som må graves på grunn av samfunnsutviklere, slik som jeg oppfatter det. Blant annet så er det jo ikke gravd innenfor middelalderkirkene våre, som er jo noe av det viktigste kulturminnet som vi har. Fordi de er jo freda, der er ingenting truer deg, og dermed så skal man ikke grave.
Så vi vet alt for lite om hva som skjedde akkurat da byen ble grunnlagt?
Jeg vil si at kunnskapen etter hvert blir litt skjev, fordi, vi graver kanskje helt andre plasser enn man helst ville ha gravd som arkeolog.
Mm. Dette må du kunne svare på, Sissel.
Ja, som sagt så er jo kulturminneloven lagt opp sånn at det er bevaring som er hovedmålet. Mm. Det er både, som jeg sa i sted, for å gi fremtidige forskere også muligheten til å grave ut ting med sine egne problemstillinger. Mm. Det er jo ikke sikkert at de spørsmålene vi har til materialet i dag er det som er viktig for folk om 100 år eller 200 år. Dette er jo en kulturarv som vi skal videreføre. Og så er det jo noen som må betale, som vi har vært inne på her, og det er jo ikke sånn at staten har masse penger til å drive arkeologi, det er dyrt. Det er også litt av grunnen til at det er sånn. Og så har vi jo også en stadig metodeutvikling som gjør at i fremtiden kan vi kanskje få enda mer ut av den utgravingen vi får i dag. Vanskelig å se for seg, men det kan skje. Vi kan jo forestille oss hvis alt har blitt gravd ut på 70-tallet, for eksempel. Hva slags resultater vi hadde suttet igjen med i dag da.
Margrethe?
Nei, jeg tenker jo at dette her, vi skal ikke spore av diskusjonen, men det skal jo utredes noe ny kulturminnelov. Og dette tenker jo at erfaringene fra Clemenskirkeruinen ble jo interessante å ta med seg inn i nettopp det. Og
jeg, tror du den blir det? Tror du det blir det?
Ja, det er jeg helt sikker på. Dette her, denne saken, Clemenskirkesaken, den er kanskje ikke veldig viktig for alle mennesker som bor i Norge. Vi snakket litt om det på bakrommet. Men i Kulturminne-Norge så er Clemenskirkesaken svært viktig å snakkes om hele tiden, uavhengig av hvilket fylke du bor i. Og det er jo litt sånn paradoksalt også at vi tenker på kulturminner som en ressurs som ikke fornybar. Fordi at kulturminnelovgivningen og naturmiljølovgivningen er veldig parallelle i Norge. Så på ett nivå så er det jo riktig, men samtidig så er jo fortiden blir jo lengre og lengre siden. Vi har jo et ganske rart skille i Norge på 1537, og at alt som er middelalder under bakken er kjempeverdifullt, og alt som er etter middelalder er relativt uinteressant. Det er en annen debatt, men jeg tror det informerer litt denne debatten, og hvorfor det å finne den eldste kirken i Trondheim blir en sånn hellig gral, da, hvorfor Kulturminne-Norge blir så engasjert, Arkeologi-Norge blir så engasjert, fordi at å få muligheten til å grave ut disse veldig sjeldne skattene og få penger til en forskningsgraving i middelalderbyen Trondheim, også en tilknytning til Olav den Hellige på toppen av det hele, det er kjempeattraktivt. Og det blir på en måte, det smører maskineriet i denne saken her, da. Det har gjort den mer spennende, mer sensasjonell, som vi har snakket om. Og jeg skal ikke si skandaløs, for det synes jeg ikke at den er i det hele tatt, men interessant da.
Mm. Anna?
Jeg vil bare si bare en kommentar, at det her har aldri vært en forskningsgravning. Mm. Ikke en krona til forskning.
Hvorfor ikke det?
Det her er et helt standard, det her kan Sissel svare på bedre, men et standard tiltakshaver finansiert oppdrag.
Ja, i utgangspunktet var det jo det. Altså, det var jo knyttet til et behov for å sikre kulturminnene på best mulig måte i tilknytning til, eller i sammenheng med det byggeprosjektet her.
Men når det er så unikt da, når dere visste det dere visste på forhånd og så videre, kunne ikke det da blitt en forskningskravning?
Det er jo ikke sånn det fungerer, systemet da. Altså, Riksantikvaren finansierer ikke forskningskravinger. Det finansieres på andre vis, som sikkert Anna igjen kan si noe mer om, som er bedre på det enn meg.
Hvem er det hvor du må hente pengene dine da, hvis du skal forskningsgraving, Anna?
Ja,
forskningsrådet. Ja.
Forskningsrådet kanske.
Ja.
Du må ju få tillåtelse, men det är väldigt sällan det sker. Det är helt som riktigt som jag säger att
en eller annan riking som plötsligt säger hallo, här har du något.
Ja, det kan säkert finansieras via en privatperson till dels, ja. Men det ska godkännas av forskningsråd och riksantikvarie.
Alltså ett exempel på som heter mitt syn visar hur galt det kan gå, eller det har galt det går av gårde, är ju nu jag var nettopp i Stavanger, för där är ju Stavanger domkyrka under restaurering. Och där fick då man alla nästan alla nordiskt lov att grave, alltså arkeologen fick lov att grave två hörner inne i skipet. Och så blev det fyllt igen och så det stöpt ett tjukt armerat betongdäcke inne i hela skipet i Stavanger domkyrka för den statiska konsulenten på något sätt krävde det. Nu har ju murarna stått i 900 år utan några problem, men alltså rop till skogen så får du svar. Kopplar du in en statisk konsulent så vet du att det stål och armering eller betong och armering är ju det enda svaret på allt möjligt. Men i alla fall nu har det brukt alltså vi fick upplyst där per dag för en månadstid hade det brukt 320 miljoner kronor på restaureringar. Det är inte satt av ett öre till byggningsforskning. Alltså den vid sidan av Nidarosdomen, den mest intressanta medeltidskyrkan vi har i landet som nu får undergå den största mest genomgripande restaureringar på lång tid och så är det ingen som för de som ger någon forskning på själva byggningen för det är inte något krav. Riksantikvarien sa att det ska inte ges någon byggningsforskning här. Det är inte 5 öre på budgetet. Själv om du samlar upp massa kunskap så vill det komma då i bästa fall en rapport som kan lastas ned och som väldigt få sannolikt vill läsa. Och så står man där och när det har brukt upp, det är väl 400 miljoner som är total ramma för detta här. Så står man med en nyuppisad domkyrka, men alltså, man har inte någon mer kunskap om detta.
Men har det slik, Øystein, alltså, ja. Är det någon som har gjort något fel då? Alltså inte fått förmedla detta gott nog fram, slik att det är
forskning? Ja, fordi forskning är inte en del av hele utgravningen. Alltså man, staten eller riksantikvaren, där man kräver utgravning, rapportarbete och så är det slut. Alltså förmedlingar vidare i form av böcker eller utställningar sånt, det är inte med i detta här och därför så blir det alltså liggande. Så detta är ett helt unikt exempel på att man faktiskt fick pengar till att lägga en väldigt flott utställning. Det sker ju som regel så blir ju bara utgravningstomter fyllt igen och det blir byggt över och så glömmer man hela grejen.
Så något klart där att få ut av det.
Ja, det är unikt, fabelaktigt.
Ja. Ja, det men låt oss gå lite in i det dere fann då, för det är en del där striden kanske var häftigast. Du står fortsatt vid det, Anna, att du säger att du kan inte utelukka att det var Clemens kyrka dere fann.
Nej, kanske jag må förklara lite varför jag menar det.
Prøv å gjøre det litt kort da. Hvis det går.
Vi har den äldsta kyrka vi har på stedet är en stolpekyrka. Det är en form av stavkyrka men där stolparna är jordgravda. Det är det som vi kallar en ganska den första typen av kyrkebygg. Mm.
Du må
spør.
Gå. Godkänning helt till vänster där.
Den ligger i Bunn. De stolparna är daterat eller fält efter 1009 och 1009. Det ligger fortsatt. Vi har en grav med tömmer från samma tid som också är samtida med den här kyrkan. Det är det vi har av dateringsunderlag till kyrka A. Så har vi det som ligger under kyrka, den profana bebyggelsen som är mäktig, den är yngre än dateringen på de här stolparna. Så det vi har ett enigma där. Man måste säga, det här tömret är igenbrukt. Tömret i kyrka, tömret i graven är igenbruk. Och så går uppfattningarna isär.
är det ett genbruk som är ett helt rationellt form av genbruk? Eller finns det en rituellt symbolisk betydelse i genbruket? Det är en sak. Jag hävdar att man kan inte utelucka att det finns ett symbolstänkande i det här genbruks...
För fem, då tänker du utifrån fem kyrkor på...
Det också, men dateringen av den första kyrkan. Mm. Alltså var har man tagit det här prakttömret från?
Mm. Men det kunde ju ha tagit från kor som helst, kunde känna det?
Ja. Men du må tänka att du må ta det från i så fall stående byggningar i Trondheim på tidigt 1000-tal. Och det är också en sak med... Vi förhåller oss till ett religiöst objekt. Det är en kyrka det är snack om. Jag menar att det är lite sannsynlighet för att man har brukt tömmer från en profan byggning in i en kyrkebyggning. Jag tittar nu här på... Det är också ett annat element att vi har... I alla stolpehullen som vi fann från den här stolpekikan, alla stolpehull har icke tömmer bevart, men i alla stolpehull så ligger det bruddstycken av ett stort kleberstenskar. När vi satte samman de här bruddstyckena från alla stolpehull så resulterade det i en, det vi menar är en döpefont. Den är också utställd i utställningen. Och det tredje att vi har en sekvens med träkirker där alla, alltså från nummer 2 till nummer 5 är ganska lika den upprinnliga fotavtrycket till den första. Mm. Så jag har skrivit i rapporten att vi kan, alltså det tränger inte att vara Klemenskirkan, vi kan aldrig liksom bevisa det, men du må väcka sannsynlighet för vad det här kan vara för kyrka. Kan det vara Klemenskirkan? Element av Klemenskirkan här. Men vi vet att det här är icke stedet där den upprinnliga Klemenskirkan stod. Det är kämpeviktigt att känna.
Mm. Vad säger du till det när du säger det?
Jo, alltså, det är nettopp sådana problemställningar som är... Alltså, det är nettopp det som gör detta så unikt. Alltså, detta med detta tömmare som då är igenbrukt. Och så kan vi diskutera om det kommer från ett profan byggning. Alltså en... ett bostadshus eller något sånt, eller om det kanske kommer från en byggning med religiös funktion, som jag sa. Och nettopp detta med detta karre, som jag är lite osäker på om jag vill kalla det döpfont, men i alla fall detta stora kleberkarre som är alltså bevisst knust.
Bara att ta det, varför är du osäker på att det är en döpfont?
Nej, alltså vi har ingen döpfontar äldre än 1100-talet, alltså som är minst 100 år yngre än detta här. Och vi vet inte om andra i Skandinavien heller som går så långt tillbaka. Vi har ett par bilder som inte heller är samtidigt, men av exempel folk som blev döpt i en stor stamp, tydligvis lagad av treverk, alltså en lagad stamp. Eller så var det ju väldigt mycket vuxen dop. Alltså vid hel neddykning, vi hör ju hur folk blev döpt i sjöar och älvar och sånt. Så man kan diskutera liksom hur det föregick egentligen detta med den första generationen som blev döpt.
Så du har inte något tillsvarande ute i Europa heller?
Nej, men det är ju nettopp det vi är igång med då. Ja. Och börja se vad är det där funnet i Danmark, vad är det funnet i England, i Tyskland,
och så sammanligna.
Polen. Ja, och sammanligna detta här. Ja. Och det är ju nettopp att finna möjligheter och midler till att kunna gå vidare med detta som är det spännande.
Gjorde du det, Anna? Sammanligna du med utifrån?
Ja, alltså vi har en av Norges experter på döpefonter menar att det är en döpefont. Men jag är också väldigt enig. För det som har varit vanskligt med det här materialet är att det finns ingen referensmaterial. Vi har ingenting ordentligt att sammanligna det med. Och det gör det vanskligt att tolka. Så det är helt riktigt att det här är ju starten på någonting. Vi önskar ju att det ska forskas om det här. Och per idag så är det enaste... fagliga är den arkeologiska rapporten och det är icke en forskningsprodukt.
Det har du sagt tidigare med. Vill du bara omora dig?
Nej.
Okej, då är det man, du utelukker inte det. Utelukker du det? Att det är Klemenskirkan?
Nei, det vil, jeg vil ikke utelukke det, men da så er det, dette er som å sette opp et dominospill. Mm. Nå har vi dyttet den første brikken, og da liksom ramler hele greia. For det korthuset vi har bygd opp, da, eller dominorekka, med, vi har fortalt, ja, nei, det var ingenting her før i 997, og jeg var, eksempel, det som overrasket meg mest, det var jo at denne kyrkja er bygd opp på eldre hus. Jeg hadde jo tenkt meg at det som var grunnlagt her i 997, da, at da var du på barmark, det var sto ingenting. Hva for verden skulle de rive fine trehus for å bygge et kyrkje oppå der?
Det, er det noen teorier om det?
Nei, men det er jo da fantasien begynner å spinne litt. Da, det, altså, kanskje, vi har jo, så har vi jo tenkt at ja, kanskje man har sagt at det var bare en kyrkje til å begynne med Klemens kyrkje. Mm. Kanskje var det ikke det? Kanskje var det andre kyrkjer her allerede? Mm. Kanskje lå det en bebyggelse en annen plass? Altså, dette her sparker, heldigvis sparker det beina unna alt vi har trodd til nå. Det synes jeg er kjempespennende.
Ja, og det, nå må jeg liksom høye arkeologien, fana arkeologi her. For det er bare arkeologiske resultat som kan endre historien. Altså, i alle fall, ja, ikke vi har historiker også, men arkeologien er så... arkeologien er så viktig, fordi at den viser någonting som ingen av oss hade kunnat tro om det här. Alltså man etablerar, man har en bebyggelse från tidigt 1000-tal, puff, bort med den, ner på med kyrkestet. Det finns ingenting i Snorre som står om det. Alltså det finns en variation och en mångfald och ändringar i den här första delen av Trondheim som egentligen kun arkeologin kan visa när vi får anledning till att grava på det här viset.
Nej, jag tänker det som det med att man manglar referensmaterial som du säger och det Øystein sagt tidigare om att det inte egentligen har varit någon ordentlig kyrkegravering i Norge på väldigt väldigt länge. Är ju två sidor av samma bild sånt det som jag menar är Norges finaste medeltidskyrka Urnes. Det är ju enten den tredje eller den fjärde trekyrkan på det stället. Det vet vi för att det är gravd där, vi hade inte visst det ellers. Och den kyrkan har ju den är ju på något har ju också treverk bevarat över backenivå där på sig, sant? Men den är ju bortemot osynliga skriftliga kilder. Det är ju ingen medeltida kilder som ger något som helst indikation på att det är en kyrka där, att den är fin, att den är jo kyrkan är nämnt i ett testament, men inte tillgodosett med några gaver. Så att de skriftliga källornas på något värdelöshet är ju också något som detta kastar lite ljus på då dessvärre för många både historiker och bindestrekshistorikere. Men jeg mener at en av grunnene til at vi ikke har noe referansemateriale, ikke nødvendigvis er at det ikke finnes maken til denne kirketuften her i Norge, men bare at vi ikke har gravd dem enda. Fordi at det gjøres så utrolig lite graving, og at det er et faglig problem. Altså, jeg er ikke arkeolog, da, men det er nesten et metodisk problem. Men kan trekke den tilbake med en gang før jeg ble arrestert.
Ja, altså det funnet forteller meg, og det tror vi er helt sånn ukontroversielt, det var så trangt om plassen her, allerede så er det rundt 1060, for det er nå den siste dateringen. Altså at man måtte rive stående hus for å få plass til en kyrkje, det forteller jo at det har vært mye mer bebyggelse rundt her, og fordi man ville ha denne kyrkje akkurat her, så rev man altså stående hus. Jeg kan ikke komme på et eneste eksempel på at det kyrkjer er bygd over profan bebyggelse. Altså, jeg tenker på utgravingene i de svenske Lund, for eksempel. Jeg kan ikke komme på et eneste eksempel, for i den tidlige middelalder så er kyrkjene lagt på altså jomfruelig mark eller ubygd mark.
Det er ekstremt unikt det han har funnet.
Ja, det er det, og kanskje var det altså mye mer her enn vi tenker oss i. Jeg har jo selv vært med å lage tegninger, rekonstruksjonstegninger, der du har en 5-8 hus som ligger spredd litt rundt den elveslyngen, og så, det var liksom det. Kanskje
Nidaros, 997, det er enda tidligere?
Ja, hva for ikke? Altså, vi har jo handelsbyer nå fra 700-tallet i Sydskandinavia. Hvorfor skal vi ikke ha hatt en bebyggelse her? Husk på at Trøndelag er jo et rikt område. Det er ingen andre bydannelser i Trøndelag. Altså, Nidelva gir jo helt fantastiske egenskaper til å kunne ha en havn. Alle de andre elvene er jo ustadige, og du kan ikke ha havn i Gaula eller Stjørdalselva eller sånn. Slik at det er helt unike forhold som ligger til rette her. Hvorfor skal ikke du ha en handelsplass med fast bebyggelse allerede på 800-tallet? Hvorfor ikke? Det er bare å begynne å grave. Nå skal vi se.
Jeg ser det folk fra adressavisen her, så det er et fint sensasjonsopplag det. Fin grunnlag tidligere.
Ja, men det var en ordfører i Bergen som sa at kongen Kong Olav var der i formiddelse med en utgraving, og spurte han, byens alder er et spørsmål om bevilgninger, deres majestet. Og det er helt sant.
Vi har jo vært gjennom mye her. Jeg tror vi skal få tid til et par spørsmål helt til slutt før vi runder av, så det kan dere sitte og gnuge litt grann på. Da vil jeg bare si at det er spørsmål, ikke lange kommentarer og utgreininger og alt mulig. Det er spørsmål til disse fire som sitter her, så dere skal få lov til å slippe til meg. Men hva nå da? Hva videre? Sissel, hva tenker du?
Jeg tenker at nå har vi fått et kjempeviktig material fra den utgravningen her, som legger grunnlag for en mye mer kunnskapsbasert forvaltning av det her området av middelalderbyen. Det er viktig for oss. Vi har også fått et unikt forskningsmaterial som jeg regner med vil legges til grunn for forskning i mange år fremover. Så det jeg synes er det viktigste å få frem helt til slutt, at det her er superviktig arkeologi, selv om det ikke viser seg å være Clemens kirke.
Men det er jo åpenbart at her rundt oss, vi ser nå i dette området her er det mer.
Her er det mye mer, ja.
Hvem som kan sørge for at vi kan få finne mer ut av det, da?
Presse stadig på med det. Jeg synes også det er viktig å huske på at det er gravd veldig mye i det området her tidligere. Altså, vi har jo den store utgravningen i forbindelse med Folkebiblioteket, og det er også gravd mye ut i Søndregate, rett på andre siden av gata her. Og det nye materialet som vi har fått frem nå, det bidrar jo også til å aktivisere det gamle. Altså, vi får en større helhet som vi kan jobbe med, og se større sammenhenger i det her byområdet. Ja. Så det at vi får mulighet til å få bedre muligheter til å forske på det gamle materialet, det er også et veldig viktig poeng.
Øystein og Anna.
Ja, det var jo stor utgraving. Altså byarkeologien, det moderne i Trondheim, begynte jo her ute i Søndregate tidlig på 70-tallet. Den utgravingen er jo ikke gjort noe mer med, altså sånn forskningsmessig. Det ble skrevet en liten bok som er veldig bra av en journalist i Adresseavisen som dekte utgravingene, Byen under gaten av Ulfmoen. Det er det eneste som er av den kjempesvære utgravingen. Folkebibliotekstomta er det kommet altså en rapport, men den er altså sånn for fagfolk. Du må lese om stratigrafi og alle sånne ting, men konklusjonene er ikke trekt. Så det man har gravd nå i 50 år i Trondheim, og den eneste litt overgripende boka, den kom jo nå for et par år siden som Aksel Kristoffersen ga ut. Men ellers så er det altså litt pinlig at det blir ikke satset på å virkelig formidle de utgravingene som tross alt har vært nå gjennom et halvt århundre. Og kanskje ligger det der glemt materiale som faktisk kan trekkes inn nå og gi oss nye opplysninger.
Men bare for å forklare det, mener du at er det disse to som trykker på alarmknappen mer for å få mer penger til dette her, eller vil du adressere det kun til politikerne?
Jeg vil jo tro at det politikerne, altså man vil jo gjerne skryte av historien her i byen, men historie er ikke gratis, historie koster også. Du må offre litt for å få fram historien. Så jeg vil si at det, for eksempel byen burde ha satset mer på et arkeologisk prosjekt i form av å gå gjennom alle utgravingene som tross alt, det har kostet mange, mange millioner kroner. Disse utgravingene. Folkebiblioteket måtte jo kuttes ned i størrelse fordi utgravingene ble så kostbare etter mange, mange år, så vidt jeg har forstått. Så det er jo, altså, det ligger et kjempemateriale, og kanskje ligger svaret på mange av spørsmålene vi nå har snakket om. Kanskje ligger det allerede gravet ut og ligger magasinert. Vi har bare ikke gått igjennom det med nytt blikk.
Sett til politikere her, så hører dere en god valgkampsak til neste år. Anna?
Ja, det finns ju en önskan från politikerna om att höja kunskapen om Trondheims, alltså vikingtid och tidlig medelålder. Och jag tänker ju, något som jag är upptatt av för forskning framöver också, att visa, alltså aktualisera för Trondheim, det är ju det att här har vi har en kyrkeruin här. Vi har nästa 60 meter ner i gata. Mm.
Och så snur man sig mot väst och går 50 meter så ligger det nästa.
Under Sparbanken.
Mm. Under Sparbanken. Plus att vi har en här uppe i hörnet under gamla Trygdekassan. Ja. Alltså det har varit otroligt, en by som har varit så tätt på kyrkor. Men akkurat det här, kyrketriangeln här, är otroligt spännande. För någon gång under medeltiden så har alla de kyrkorna varit i bruk samtidigt.
Och så har vi Vår Frue.
Och Vår Frue. Mm. Så det är ju nästan så tätt så att kyrkogårdarna tangerar varandra. Mm. Det är ju, och det är, har ju Öyvind Lunde adresserat i sin avhandling. Och det har varit tatt upp, men där är det mycket att fortsätta med. Och kanske ting som också kan träcka ett besök till Trondheim. Mm.
Den stora bilen som här är bara det, kan slå på stor tromma och bevilja pengar så kan vi få ända fler turister, inte bara för att komma hit på mat. Spörsmål. Här går den och är det folk här som bränner in med ting när jag känner att det här måste jag få svar på. Jag är helt stilt, vi har väl klart att tömt gängen här för svar. Ja, här. Förlåt.
Du har ju snackat lite om medias roll i den debatten här, att det stormar och att media har en agenda. Hur som mediedäckning har samlat i den här saken?
Anyone?
Ja. Det var ett gott spörsmål.
Ja. 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 Så, vad tänker du då? Som utgrävningsläge?
Ja, kanske samla mer spalteplats till att få... Alltså, det är ju vanskligt som vi har snackat om här att vara koncis nog och styra vad man säger och hur det kommer ut. Men kroniker är ju en fin sak. Men,
det har varit en lite om reportage både på NRK och i Adressa. Och
ja, det har ju varit, för att vara ett arkeologisk utgravning så har det ju varit helt enormt. Mm. Så jag ska inte säga, jag kan inte säga att jag savnar någonting. Mm. Men jag syns att det har varit... fint. Och ska att det är intresse för mitt fag.
Mm. Andra kommentarer, reflektioner, Øystein?
Det har ju varit lite sensationspräglat då. Det här, för man vill ju gärna ha något som slår, och det förstår jag ju. Det är ju medieverkligheter. Men det är ju gjort så mycket spännande, både enkeltfund och observationer, som gott kunde bli presenterat i media. Så det är ju gjort väldigt fina gjenstandsfund och men det kanske skulle också arkeologerna vara mer fram på med att pröva ta för sig slike ting också. Mm.
Men menar du att den skulle aldrig ha sagt att det var Clemens kyrka?
Nej, det går sånn att angre på heller. Och vi ser ju resultatet, hva det blivit en fantastisk utställning. Det är inte säkert att den hade kommit hvis man hade sagt att vi har funnit en byggning med religiös funktion.
Ser det som att vi har klart att tömt oss. Det tror jag bara helt kort, helt till slut. Det lurer jag på. Finner vi nog igång Ola den helgen? Spör dere, det är lite sån tabloid selvfølgelig, men finner vi han?
Vi ser för pengar lov till att grave en viss. Så vet jag i alla fall en plats i Villgrave.
Du har en teori.
Ja.
Ja, ta den, för jag vet den är lite
ofta. Nej, jag vet, alltså, vi vet ju att han blev gravlagt till slut under golvet i Nidarosdomen. Alltså graven blev fylld igen i 1568 och slettet. Och nu är ju det mesta av golvet i Nidarosdomen är ju spadd ut senast, alltså 1600, 1700-talet. Så det är några områden som inte är gravd ut, och det är ju då områden runt alltså det vi kallar oktogonen, alltså den östligaste delen, högkoret. Där är under dessa kapella, där har ting fått lov att ligga i fred. Så där är det, och vi hade ju en georadarundersökelse för en del år sedan, och det gjorde ett väldigt utslag på ens plats då. Ja. Så vi kan leva i hoppet.
Ja, det är André som vill kommentera.
Ja. Jeg har egentlig lyst til å litt svare til ditt spørsmål og forlengelse av dette, ikke sant? Jeg ble jo av og til veldig frustrert over media, både NRK, så vidt jeg husker, og Adressa som ikke sant, sånn som oppslaget du viste, trodde at det var Olav den Helliges grav man hadde funnet, sant? Fordi at så mesteparten av middelalderen så lå jo like, som man identifiserte som Olav den Hellige, i Nidarosdomen. Sånt det var en del sån oklarhet runt rätt och slett att denna kyrkan en väldigt kort period var stället man placerade like för man hade byggt Nidarosdomen, og den i hvert fall irriterte meg litt, da, at på en måte det var såpass vanskelig å kommunisere, og at fortsatt, det jo ofte i utstillingen sånn, og folk lurer jo på om liksom, han ligger under fortsatt. Og det er noe som man skulle ha kommunisert tydeligere.
Christian?
Ja, vi har jo undret oss litt over vinklinger som pressen har valgt i den siste tida. Altså når det kom opp at det var nye dateringsresultat, at kanskje ting ikke var helt som vi hadde trodd, så synes jeg at pressen styrte den diskusjonen litt mer i en sånn retning av noen ting som var vanskelig, eller at det var en konflikt. Det var jo en faglig uenighet som oppstod blant fagfolk, og det er jo noe som egentlig er litt nødvendig, som er i hvert fall ikke til å unngå. At fagfolk kan være uenige uten at det er noe skandale eller noe konflikt i det. Så jeg skulle ønske at fagfolk fikk mer anledning til å si det som er viktig i en sånn sak, og i stedet for at fagfolk blir stilt opp mot hverandre, og at det blir fremstilt som noen form for skandale eller noe negativt.
Mm. Kort spørsmål her med Grete, Adresseavisa. Har vi på mikrofon? Vi slipper til et. Vi klarer det. Kan vi ha greit, siden det har kommet en del kritikk og spørsmål til mediene, så kan det jo være greit. Men spørsmål da?
Ja, spørsmål. Jeg heter Greta Olsa, og jeg er en av dem som har skrevet ganske mye om Klemenskirken. Først vil jeg bare si at altså, historieinteressen i Trondheim, den er jo helt ekstrem. Og det skulle bare mangle at ikke vi i Adresseavisen skrev masse om det her, de funnene som er gjort her. Og så vil jeg bare minne om, altså utifra hva Ekerhold sier, du skal aldri stole på en journalist, at det er jo vi som har funnet på navnet Klemenskirken. Det står jo på veggen ute på bygget her. Sant? Og hvis noen antyder at det kan være Klemenskirken som har stått her, så er jo det en kjempesak for Adresseavisen. Ikke bare for Adresseavisen, for hele Trondheim og hele byens befolkning. Ja. Og så
spørsmål.
Ja, og så lurer jeg da også på det siste som Riksantikvarens representant der sa, at altså, hva skulle vi ellers ha skrevet? At, jeg vet ikke om alle sammen er informert om det her, men det var nytt for oss også når denne kronikken, som er skrevet av lederen for Vitenskapsmuseet og lederen av NICU, sto på trykk i Adresseavisen. Det var på en fredag. Den kom på en fredag, rett før helga. Så var det også helt nytt for oss. Det var første gangen det ble antydet at det her kanskje ikke var Klemenskirken, som det står på veggen ute på bygget her. Og da lurer jeg på, hva var sensasjonen i det vi slo opp da? For det var jo liksom deres egne folk, skulle jeg si NICU og Vitenskapsmuseets egne folk, som slo opp den nyheten. Vi måtte jo formidle den, selvfølgelig. Så hva skulle vi ellers ha gjort? Og så ordet skandale. Jo, men det er bare et spørsmål til. Ordet skandale som er brukt på titelen på det møtet her, det er vel hentet fra noe vi har skrevet i Adresseavisen. Og det er jo det at altså det, alt står jo i den rapporten som Anna Petersen og NICU har levert. Og den rapporten var jo klar ved juli 2021, tror jeg det var. Ja. Men det vi også kunne vise i den artikken, det at den tvilen, den har eksistert mye lengre. Og likevel så var det Riksantikvaren i spissen som fikk åpnet det her som Klemenskirken med kronprisen i spissen. Og det er vel derfor vi har brukt ordet skandale, at det var en tvil her om at det her var ikke Klemenskirken, men man slo det fast og åpnet det som det. Så hva skulle vi ellers ha gjort?
Ja, men vi får svare på det.
Ja, nå gjentar du på en måte den påstanden om at vi holdt tilbake informasjon før 2019. Det har vi tilbakevist. Det er ikke sant. Altså, men for å legge den ballen død, så vil jeg heller si at når det kom frem at, det var noen, at vi hadde fått nye data her, så må vi heller fokusere på at det er jo noe spennende, noe interessant og noe positivt ved at så mye informasjon som mulig, det er jo sånn vi får ny kunnskap. Og det at det oppslaget på veggen her må endres, det er ikke noe dramatisk for oss. vi är upptagna av att förmedla en så god och riktig kunskap som möjligt här. Och visst det betyder att vi måste ta ner det skiltet eller sätta upp ett stort frågetecken eller vad vi väl går gör, så är ju det
I Bergen är det till och med frågor om vad om by du kom till så.
Ja, så det är ju någon dramatik I det och jag syns att det kunde ha varit fokuserat mer på att oj vi har fått någon här har det kommit fram något nytt och spännande istället för att säga si att det är en skandal att Riksantikvaren lagade en utställning på fel grundlag för det den gången utställningen blev lagad så var det det riktiga grundlaget.
Andra som vill svara på det som Jag tror vi kan fortsätta den diskussionen där I all evighet sånt sätt I alla fall är möjlighet att kunna prata med dessa här efterpå vill jag tro och det går an att göra. Vi minner bara om att Stockmandagen den fortsätter utöver fredagen och inte minst har vi en knakande spännande debatt klockan 18 här då är det Eikrem-saken vad skedde så går an att ta sig en liten rund I byn eller köpa lite I banen och så kommer tillbaka här klockan 18.00. Så säger vi tusen hjärtligt tack för oss och tack till panelen.